Hej, mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast där Janne Blomqvist, Erik Stenborg sitter laddade till tänderna att sätta... Hej, mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som är beredd med alla möjliga medel att försöka bearbeta den senaste racehelgen, Italiens Grand Prix, som blev en intressant historia, minst sagt. Vi tittar lite närmare på och tycker till om det andra försöket att köra en så kallad sprint, en F1-sprint. Vi delar ut tummar upp och ner och det finns sannolikt mycket att prata om i det avseendet efter det senaste racet. Och vi kommer att beröra lite grann också det senaste IndyCar-racet då som kördes i Portland den gångna helgen. Men Erik Stenborg, någon dag så här efter Italiens Grand Prix och man har fått tid att fundera på det, vilket jag tycker är bra med våran podd. Vi ger oss själva lite möjligheter att kanske låta saker och ting sjunka in, för det känns som att det behövs den här gången.
Mm. Ja, men om inte annat för att få liksom lite perspektiv på hela helgen också. Jag tänkte på, vi ska ju komma till liksom den stora incidenten mellan Hamilton och Verstappen såklart, men jag tänkte det som har slagit mig mest alltså sen i söndags, eller sen i helgen egentligen, är reaktionerna runt sprinten. Runt den här andra sprinthelgen som vi nu körde då i Italien. Att det är liksom otroliga reaktioner från många i journalistkåren. Väldigt många från Storbritannien, ska sägas. Att det skulle liksom ha varit en fars. Och det här är liksom det yttersta beviset för att sprinthelger är en extremt dålig idé. Det är liksom den sammantagna uppfattningen som jag upplever den. Och jag hänger inte riktigt med.
Nej, och det gör inte jag heller faktiskt. Jag tycker det är ganska onyanserad bild av den sprinthelgen som var och den sprinthelgen som vi hade dessförinnan, om man nu tycker att det här förslaget är en dålig idé. Jag måste vidhålla det jag sa redan efter Silverstone, att det här, jag tycker att det är bra. Det här är ingenting som ska köras varje helg fortfarande, utan det är väl några enstaka tillfällen det piggar upp. Den här helgen på Monza hade kunnat blivit så statisk och tråkig annars, vilket det nu inte blev. Den blev otroligt intressant på många sätt, mycket tack vare att vi hade en så kallad sprint på lördagen som då gav visade lite grann hur det här skulle kunna avlöpa då, där vi till slut fick ytterligare en överraskningsseger då på Monza utan att det var liksom regn eller några andra tokigheter som hände.
Ja, och det är på något sätt som att, och nu ska jag inte liksom att här klappa oss själva på axeln eller späka dem som tycker så här, för det, alla har ju rätt till sin egen åsikt såklart då. Men visst, om man tittar till som race betraktat de där 18 varven på lördag kväll, ja men vadå, det var ingen färgsprakande kaos race liksom som man fick annöd av, men om man tittar på formen som helgen tar sig med en träning på fredagen, ett kval på fredag kväll, sen så den här sprintracet och sen ett race ovanpå det. Jag menar, ta hela helgen som du också är inne på där. Då gjorde ju sprinthelgen att vi hade, som du säger, Ricciardo högst upp på pallen, sannolikt då. Och att det blev som det blev mellan Hamilton och Verstappen. Sen så behöver inte det nödvändigtvis varit bättre än det som hade kunnat hända under en vanlig helg. Men det blir ju en annorlunda upplevelse vid, i det här fallet då, tre helger per år. Kanske upp till fem nästa år skulle jag yrka på. Men kanske inte så många fler än så. Och verkligen vara noggranna med vilka banor man väljer, till exempel. Visst. Men jag fattar inte den här grejen att det här var ju liksom kaos. Och det tror jag att om man tittar bara på de där 18 varven, ja, men då kanske man kan tycka så här, nej, men det var inte så himla kul och Hamilton bombade starten.
Men vad förväntar man sig om man säger så? Vad har man haft för förväntningar då? Om man trodde att 18 varv Formel 1-racing skulle bli liksom vända upp och ner på hela världen, då fattar inte jag. Vad har man då för förväntningar på den här sporten? Då har man ju inte följt den, då vet man ju inte hur det här funkar om man går in med den typen av värde in i det, så att säga.
Mm. Ja, men det enda som jag kan tänka mig då är att det kanske, åsikten, det här är väl inget som har sagts rakt ut, men att det kanske påverkar racet för mycket. Alltså om man då tittar med brittiska ögon till exempel, nu anklagar jag inte alla brittiska journalister att vara liksom...
Subjektiva menar du?
Nej, exakt. Men däremot... Många är det. Ska man...
Nej, inte journalister. Journalister försöker faktiskt att vara objektiva. Det tror jag. Men det är klart att... Hade Marcus Eriksson varit med och det blivit inblandad negativt, så är det såklart att man hade haft syn på... Så är det ju. Det faller sig naturligt.
Det är precis det jag menar på. Men om man tittar då på helgen för Alfa Tauris... räkning, det påverkade dem jättemycket. Det påverkade Hamilton mycket med den här dåliga starten som skedde i sprintracet då, men det då, är ju det... ett race, alltså det är sånt här som ska hända under ett race.
Den dåliga starten för Hamilton, är det grund för att Toto Wolff ska tycka att det här är en superdålig idé? Ja, han tycker det. Och det blir ju det gamla vanliga mantrat i Formel 1, att man alltid talar egen sak och tycker saker. Och det är väl också naturligt. Jag tycker bara att man måste filtrera bort den typen av kommentarer, för det har liksom inte med, de är inte relevanta, skulle jag säga. Nu blev det, jag menar, jag tycker snarare att Mercedes tappade bollen den här helgen. De hade ju världens läge. De var till och med smarta nog att stoppa in i motor i Valtteri Bottas bil nu när han inte liksom är med i matchen på det sättet, och hade honom som en buffert eller en skyddsfigur för Lewis Hamilton i början. De stod ensamma i första startled. Jag menar, allt var ju upplagt för det i sprinten, och så bränner Lewis Hamilton starten och kommer dragandes med att han har hållit en koppling 2 mm för mycket. Kan han ens känna de 2 mm på koppling? Ja, de kan ju se det på datorn såklart i efterhand. Att det var nog sannolikt det här som hände och det blev för mycket hjulspinn. Ja, men det är ju en manuellt hanterad koppling. Man ska ju klara det. Alltså, det var en grej som hände. Att han fick för mycket hjulspinn i starten och tappade på det här. Och det är ju
en risk. Exakt, det är inte sprintens fel att han gjorde en dålig start.
Verkligen
det,
inte.
Det är hans egna fel. Och jag menar, det är det jag menar att någonstans så tycker jag att jag gillar de här sprinthelgerna.
Ja, jag med. Och jag menar, det här, när det är sprinthelg, ja, då kanske du får hantera saker och ting lite annorlunda. Det är ju det som är utmaningen på något sätt. Och jag hoppas verkligen att de fortsätter. Sen läste jag mig till att de planerar eller tittar på att eventuellt göra om det rent tävlingsformatmässigt, att man vill öka vikten av de här sprintarna. Så att de då ger mer poäng, vilket var Wolffs egen. Toto Wolff hade en sån synpunkt, och jag tycker det är för lite värt som det är nu. Sett till vilka konsekvenser det kan få. Han vill ju liksom att det ska finnas mer poäng att köra om, och det är väl någonting som jag tror Formel 1 ändå tittar på. Men varför då faller hela syftet med det, va? För att det har de ju hela tiden sagt, det här ska inte ersätta Grand Prix, och det är ju precis det man gör då. Man håller på och skapar ytterligare tävlingsmoment med mycket poäng. Och då ökar ju risken också att en sprinthelg kanske avgör VM i förtid och alla de här bitarna, vilket de inte heller vill ska hända, inte minst för arrangörernas del då, som finns i slutet på året. Så att, låt det vara nu som det är.
Det där förslaget är väl delvis i alla fall runt att lite fler poängplaceringar helt enkelt i resultatlistan, men också att det inte ska avgöra griden till söndagens race, vilket det gör, vilket det är det stora grejen som vi gör nu. Men
Vi
bara skifflar om problemet, tycker jag.
Ja, lite så är det ju, va. Och skulle de göra så skulle ju kvalet på fredagen då ordna griden både till sprinten och till Grand Prix. Men då tycker jag hela idén faller. Varför ska vi ha ett race till? Jag vill inte ha ett race till i sånt fall.
Nej.
För då ska vi ha det jämnt. Att vi kör en sprint varje helg. Så att det blir liksom fair and square hela året. Och det tror jag ingen är intresserad av, för vi behöver inte mer körning på det viset. Utan det de har hittat på nu med att dra bort en massa träningstid, skapa ett svårt kval, vilket det blir. En sprint som man måste förhålla sig till, och sen ett Grand Prix på söndag. Jag tycker det är en rätt så bra avvägning, tycker jag, i ökad utmaning för teamen då. Och ta bort lite grann av den här, inom citat, tristessen som kan infinnas annars med ett format som man känner igen, och 4 timmars träning som de hade tidigare, nu 3 timmars träning då innan man går in i kval. Det, jag gillar det skarpt.
Och det är ganska intressant då, för nu har vi spenderat 10 minuter ungefär runt att prata om hur mycket man tränar och hur man kör ordningen på kvalet och vad det ena och det andra liksom. Medan då i andra, de flesta andra klasserna har inte supersatta mängder träningar eller kval eller ett visst format för ett kval. Om man kollar på IndyCar till exempel, ja, men de tränar, ja, men som i den gångna helgen i Portland, så hade de en träning innan kval och sen en träning efter kval och sen race. Och sen kan det gå lite hipp som happ där. Och det är inget problem. Det är bara olika sätt att närma sig ett race. Liksom. Och det är ganska intressant ändå att så här, nej men, nu bara skyfflar vi om lite hur vi kör. Vi kör väldigt mycket och vi lägger till tävlingsmoment. Men i grunden så handlar det om hur mycket vi tränar, hur mycket vi är på banan och vad vi gör på banan. Och det blir liksom en enorm grej. Vilket är rätt kul om man tänker på det.
Alltså, det är fascinerande med Formel 1 på det viset att det kan bli väldigt mycket storm i vattenglaset.
Ja. Hörru du, nu har vi lite sugen på tummar här känner jag. Och jag inleder med att ge en tumme ner faktiskt till både Max Verstappen och Lewis Hamilton. För det var liksom en missad möjlighet för dem båda, men kanske mest för Mercedes. Eller vad tror du?
Ja, det är nog inte helt omöjligt att det är så man måste se på det. Att de som förlorade mest på det som hände var ju faktiskt Mercedes själva. Vi kan väl börja med upprinnelsen till alltihopa. Vi har ju redan pratat om att sprinten inte blev någon lyckad historia för Lewis Hamilton. Han kom femma i mål, fick starta fyra då med Valtteri Bottas motorbestraffning då, där han tvingades starta längst bak. Det var ju dåligt till att börja med för Lewis Hamilton. Sen hade vi då McLaren med Daniel Ricciardo i första startled ihop med Max Verstappen, och sen hade vi då Lando Norris och Lewis Hamilton i andra startled. Starten gick, Ricciardo tog starten från Verstappen, Hamilton gör en okej start, hänger på bakom Lando Norris, är förbi Lando Norris och försöker sen att även attackera på Max Verstappen och in i kurva 4 på utsidan. Den gamla klassiken in i Della Rodia. Det går inte att köra om på utsidan in i Della Rodia. Det vet Lewis Hamilton. Han hade väl i och för sig... Var det inte där han körde om Sebastian Vettel? Var det 2019? Det
kan det vara.
2018, ja, något sånt där. Då var han lite brus, men då var det Vettel som gjorde en boom och snurrade istället. Och hela den biten var. Men att vara på utsidan där, just mot Max Verstappen dessutom, det är omöjligt. Och han hade inte heller rätt i spåret, tycker jag. Så det var ju där det startade med, och då tappade han tillbaka till fjärde platsen igen. Han var ju faktiskt förbi Norris innan dess då, men den lilla turen över banmarkeringen gjorde att han hamnade bakom igen. Och där blev han kvar. Mercedes hade ju dessutom bestämt sig för att göra något annorlunda med däcken. De startade på hårda däck. Förväntningarna var ju då att de skulle köra väldigt länge då, längre än alla andra som startade på medium, för det var medium eller hårda däck som gällde. Och då kommer vi till det som blev mest avgörande, nämligen depåstoppet då, för det var ju bara ett för alla. Och det här började ju då med Daniel Ricciardo. Han såg till att Red Bull inte fick möjligheten till en undercut, så de började alltihopa. Max Verstappen kommer in efter. Och det som händer för Max Verstappen när han kommer in är att han blir försenad med 8 sekunder tror jag. Så stoppet tog 11,1 sekunder snarare än 2,5-3 eller vad det brukar vara. Och det här finns det en speciell anledning till. Det hänger ihop med de här nya reglerna runt det påstopp. Där man nu inte får ha någonting som är automatiserat. Det ska vara inbyggt så att säga en reaktionstid, en mänsklig reaktionstid. Och det är ju så att de här mutterpistolerna då, när man använde dem tidigare, när de kände att muttern satt med hjälp av vridmomentet, när det slutar och liksom snurra och det tar emot, då skickade pistolen automatiskt en signal till systemet som de har då, att nu är jag klar. Och när båda sidorna var klara samtidigt, då åkte ju bilen ner på backen igen. Och där var ju automatiserat genom att den som skötte mutterpistolen då aktiverade systemet så att säga när han sköt på den på hjulet. Så de gjorde det egentligen innan, de gav klartecken på ett sätt, den som höll i pistolen, innan det hela var klart, och förlitade sig till ett automatiserat system för att känna när muttern satt på plats. Idag är det inte så länge, utan nu måste den som kör pistolen när muttern sitter trycka. Och då först kommer signalen till systemet att släppa ner bilen när båda sidorna är klara. Det bommades här, eller så var det lite för tidigt med tryckandet på höger fram. Och det fördröjde då hela det här stoppet för Max Verstappen, som då tappade jättemycket tid. Det här gjorde ju då att Lewis Hamilton och Mercedes naturligtvis insåg, eftersom de hade tänkt köra länge så skulle de i det här läget inte komma in. Men de insåg att det var en för bra chans för att undvika och prova, så de tar in Hamilton i depån. Hans stopp blir också för långsamt mot vad det brukar vara, i alla fall 1,5 sekund långsammare. Så han blir lite fördröjd, men kommer ut i alla fall. Och när han kommer ut så är det svintajt ut ur depån mot Max Verstappen. Han kommer ut ur depån Och när han kommer ut på banan så glider han över åt vänster, tvingar ut Max Verstappen lite mer åt vänster, och sen går de då båda in i första chikanen mer eller mindre jämsides, Hamilton något före. Och Hamilton är inte dummare än att han försöker liksom att ta så mycket bana som han kan där för att försöka tvinga Verstappen att liksom hålla tillbaka eller baila ut, hoppa av försöket att köra förbi, vilket Verstappen inte gör. Han hamnar på sausage curb, flyger upp i luften, boom, båda blir stående i sandfållan. Där har ni händelsen. Så blev det.
Precis. Så blev det. Och sen så... Ja,
båda... Sen började diskussionen.
Ja, exakt. Det var lite så här svårt att närma sig det till och med. För att det som är... Apropå diskussioner runt sprintrace och inte, så har det här varit den andra stora diskussionen då. Så här, vem hade fel? Vem gjorde vad? Hur hade det kunnat bli annorlunda? Och allting sånt där. Domslutet som kom några timmar efter racet var ju att Verstappen ansågs främst då vållande, och bestraffningen som han landade i var 3 platsers nedflyttning på griden till Rysslands Grand Prix. Vilket, jag måste säga, förvånade mig lite grann.
Mm. Men innan vi fortsätter diskussionen, låt oss höra vad båda förarna har att säga om det inträffade. Först Max Verstappen.
We saw that it was going to be tied into turn one, and Lewis of course also realized that. So after the white line, he immediately moved to the left on the braking. So I already had to move on to the green side of the next to the track. But then nevertheless, I thought we were going to have a nice fight into turn one, through turn two. But as soon as I was next to him, he just kept on squeezing me more and more to the left. And I still thought, you know, we'll just have enough space to make it into turn two. But unfortunately, he ran me a bit too much out of road. So then I clipped the sausage curb, and that's why we touched.
Have you had a chance to chat to him, or will you chat to him?
No, I mean, in that heat of moment, it's better to just walk off and everyone just to calm down. I'm sure we'll talk about it. I think today a lot of things went wrong. Start went wrong, strategy went wrong, pit stop went wrong. So a lot of things to analyze. I think overall, you know, we were always quite strong in a lot of things, but today a few weaknesses which we'll try to analyze and do better.
Yeah, well, we're obviously just ahead we had a bit of a slow stop, but came out breaking into turn one. I made sure I left a car's whip on the outside, and I was ahead going into the corner, and next thing I know, I guess Max went over the second curb or something like that. He obviously knew at that point he wasn't going to make the corner, and he drove into me. So, and next thing you know, he's just on top of me. So, definitely unfortunate, and we'll speak to the stewards after this, I'm sure.
Did you think for one point you might be able to get the car out? Is that why you stayed in, or were you not feeling great inside?
I wasn't feeling great, but I was just hopeful to get the car going. But the car was destroyed, so it wouldn't have made any difference anyways. But
ja, de har gett sin bild av det hela. Inte så mycket att säga om egentligen. Båda tycker naturligtvis att de hade rätt till utrymme på banan. Det fanns inte utrymme för båda på banan. De touchar i varandra, och precis som du sa innan här, 3 platsers nedflyttning då för Max Verstappen blev bestraffningen han fick för att vara den som man ansåg vara mest vållande, eller den som hade kunnat undvika kollisionen mest utav de här två. Jag roar mig med att höra med Marcus Ericsson, som har tävlat här på Monza och kört i Formel 1 på Monza och vet ungefär hur den där chikanen är att hantera. Och han var tydlig med att han tyckte samma sak som domarna. Han var helt på att Max var lite för aggressiv och borde ha avbrutit sitt försök att ta chikanen tidigare innan de smällde ihop. Så han hade den synen på det hela. Och jag läste, det var lite roligt när beslutet kom, för då när man skriver ut det på sina sociala medier, då är det bara att luta sig tillbaka, för då kommer ju allas känslor och åsikter runt omkring det. Det är lite spännande att se hur olika man kan se på en och samma situation. Och 3 platsers nedflyttning, Erik, det motsvarar ungefär 5 sekunders tidstillägg. Så det här var egentligen ett lite lindrigare straff då än det som Lewis Hamilton fick för deras sammanstötning på Silverstone då, som blev 10 sekunder, som de motsvarar 5 platsers nedflyttning. Bara så att alla har klart för sig att de har inte fått olika straff här, eller de har fått snarlika straff kan vi säga.
Ja, samtidigt är ju 3 platser långt mycket mer allvarligt på så sätt att 5 sekunder generellt sett är kanske inte 3. Alltså, det beror på. Det kan vara mycket
du,
mer än 5 sekunder.
Du håller inte in i det där nu, för det här kan ju vara jättesvårt. För grejen är att jag menar Hamilton...
Men jag hade fått välja Jag nöjer mig med det. Hade jag fått välja, vill du ha 5 sekunder pålagt på din totaltid på racet eller starta 3 platser längre ner, då hade jag tagit 5 sekunder.
Det beror på alldeles vilken bana man är på faktiskt, tror jag. Men vad vi ska komma fram till här är att de straffen är snarlika. Mm. Det är liksom, så är det bara. Det går ju inte, de bröt ju bägge två. Det går inte att ge Max Verstappen 5 sekunder här. Utan Nej. Han måste ju ha någonting som carry over till nästa tävling. Och det blir 3 platser. En drive-thru är 30 sekunder. Så är det bara. Eller ett 10 sekunder stop and go i 30 sekunder. En drive-thru i 20. Så att jag menar, hur man än ser på det så har de försökt att göra någon variant på det.
Jag vet. Men däremot så skulle jag ändå vilja hävda att jag tycker, precis som jag kände runt incidenten på Silverstone när Hamilton försöker köra om i, vad är det, Kops. Och det lyckas ju inte då, utan Verstappen bara dunsar av och går hårt in i räcket och så vidare, och då får Hamilton 10 sekunders tidstillägg då, vilket i slutändan då visade sig gjorde ingenting för honom. Han vann racet där i alla fall. Och det var ju liksom den första incidenten mellan de här två den här säsongen. Jag tyckte då att vi behöver liksom inte ens, det var en racing incident. Sen så var konsekvenserna av den väldigt stora för Max Verstappen. Samma sak tycker jag här, att nu fick båda bryta. Konsekvenserna var stora, men jag tycker fortfarande att så här, och återigen, jag vill verkligen säga så här, jag är ingen domare, vi har inte all data på den här grejen, så vi kan inte säga exakt huruvida Verstappen bromsade 10 meter senare, var mer aggressiv i det här läget eller en andra varv till exempel. Sannolikt var han ju det, eftersom det var liksom en ren fight då med Lewis Hamilton. Men jag tycker, i min mage känner jag att det här borde bara släppas och ses som en racing incident. Mm. Det är min syn på det hela.
Kanske i synnerhet för att båda kammade noll den här gången, så borde det kanske ha liksom neutraliserat hela händelsen då, när det inte var glasklart att den ena var väldigt, väldigt mycket mer vållande än den andra. Och det tror jag ingen kan påstå att det är glasklart åt något håll här. Eller hur? Jag har svårt att se, även om man tycker att Hamilton skulle ha fått straffet istället för Verstappen eller vice versa, så tror jag ingen kan påstå att det är någon glasklar syndabock i den här situationen. Det här är en racing-situation som blir väldigt, väldigt tight. Och banan är byggd som den är med sausage curb, och den måste finnas där för förarna exploaterar den här ytan direkt om det inte skulle vara på det viset. Och inte ens det fysiska hindret hindrar dem emellanåt från att försöka åtminstone. Så det kan jag köpa, va. Sen finns det en massa andra saker i det här, och Hamilton, är han den som försvarar positionen eller är han den som är aggressiv? Hur ska man se på det? Han kommer ut från depån. Många påtalas för mig att det lyser en blå lampa när man kommer ut ur depån, och det gör det. Den som kommer ut ur depån är väjningsskyldig, så att säga då, tills han har kommit ut på banan igen, förbi den längsgående vita linjen. Och det är först då som Hamilton börjar glida ut till vänster och försöka ta spåret för att klara första kurvan. Max Verstappen kommer ju då i 330 km i timmen och ska bromsa ner då för att komma in i chikanen, och får ju då sitt spår stört av att Hamilton kommer där under inbromsning. Så att, och det kan man ju ha synpunkter på. Ska man hålla på och flytta bilen under inbromsning där när man kommer i den farten? Och det gäller ju båda då. Så att det blev liksom the perfect storm av alltihopa. Och någonstans tror jag att FIA känner sig tvingade att vara lite nyanserad i den här situationen. Dela ut ett litet straff, för det är ett ganska lindrigt straff oavsett vad man tycker om det, för att orsaka en kollision. För att de är rädda för att det här kan eskalera. Och man hade samma nyanserade bild av det som hände på Silverstone, som också mycket, mycket väl hade kunnat blivit en racing incident och ingenting. Men nu blev det 10 sekunders straff för Lewis Hamilton, som då i slutänden med facit i hand inte betyder någonting. Men jag tror att domarna blir påverkade av att det är de två längst fram i VM som fightas om det. Jag vet inte hur din syn på det är.
Jag tror det är nästan omöjligt att inte bli det på något sätt. På samma sätt som jag tror att man också på, även om man, hur mycket man än hävdar det, så tror jag att när det blir en sån konsekvens som det blev på Silverstone när Verstappen går in och 51 G är in i räcket, det är klart att så här, någonstans så spelar det roll, tror jag, att det är så här, för att det här är ju en hypotes så att säga, men jag tror att om Verstappen bara hade dansat över de där sausage curbsen och åkt ut 4 meter bakom Hamilton ut på banan igen, så tror jag inte att han hade fått 3 platsers nedflyttning till Ryssland. Nu hade han fått ett annat straff, om det han hade fått straff överhuvudtaget, men jag tror inte det. Så det är klart att konsekvenserna spelar roll, men i det här fallet så tycker jag att båda hade kunnat göra annorlunda, tagit annorlunda beslut, vilket hade gjort att de hade tagit sig igenom kurvan.
Och det här är viktigt, tycker jag däremot. Det är ju precis samma syn som jag har på det från Silverstone. Det här är jätteviktigt det du säger nu, för det är precis det här som det för mig handlar om. Vilka risker tar man? Och vad förväntar man sig att få ut av att ta den risken? Där tycker jag båda tar ett tokigt beslut. Jag menar, och det, i slutändan blir de ju faktiskt stående båda två. Mm. Och att som Wolf står i dem att det skulle vara en tactical foul där från Red Bulls sida, det köper inte för 5 öre. Det är lika mycket båda två som har allt att förlora i den här situationen på sitt sätt att agera. Och vill man inte åka därifrån med några poäng överhuvudtaget, då kör man som Lewis Hamilton gjorde. Men samma sak gäller Max Verstappen. Vill man överhuvudtaget inte ha några poäng, nu råkade det vara den här gången så att Verstappen inom citat förlorade minst på det då, när båda blir parkerade, och det måste ju också Lewis Hamilton ha med sig när han ska fightas med den här killen, att den risken finns ju, att den ena har mindre att förlora än den andra. Alla de här grejerna, det handlar om att förutse situationer, och de här gubbarna är så skickliga båda två att det borde de tänka på, tycker jag. Det är precis samma på Silverstone, för Hamilton, när han gjorde det han gjorde där, kan aldrig ha varit säker på att bilen skulle hålla för det som hände där. Och när alla pratar om att han då för en gång skulle satte hårt mot hårt, bla bla bla. Ja visst, men de hade ju kunnat krascha båda två, då hade det blivit 0 poäng där också. Så att jag menar, hur man än gör, så kör man för att vinna, för att ta poäng och ta så många poäng under en säsong som man kan, så agerar man, tror jag, lite annorlunda. Men nu börjar det bli så hett det här, så att de kanske har, det kanske är lite rött skynke framför, och jag menar, man börjar bli lite clouded judgment, säger de ju.
Ja, men absolut, men jag tycker det i slutändan är bra, det ger oss någonting, för att återhållsamma förare vill man inte heller ha. Man vill ju ha den här aggressiva fighten. Sen vill man ju inte att Verstappen ska krascha i 51G eller att Hamilton ska få hans bakdäck i huvudet. Men det är inte nödvändigtvis att det måste bli så. Men fighten vill man ju ha. Och jag tror inte att den här straffet eller det som delades ut eller den här händelsen kommer göra det, göra den fighten mindre i fortsättningen, för att de kör om VM-titlar, och då ska det, de ska ha ett rött skinke på något sätt. Jag vill att de ska vilja ha det så mycket, så att sådana här grejer kan ske.
Och då kommer vi till tummen upp för den här händelsen, för att det finns ingenting som kan öka intresset för fortsättningen av den här säsongen som att den här legendariska duellen fortsätter, och att den här gången slutade på det här viset. Nästa gång så kommer det kanske att se annorlunda ut, va? Vi får se omkörningsförsök som faktiskt funkar, eller att de ligger och hamrar på och gör helt galna varvtider i 50 varv för att liksom stå emot den andras press eller vad det nu är för någonting, va? Stor körning och fortsatt briljant fight ända till målflagg eller ända till säsongen i slut. Och det måste jag säga, där ger jag en stor fet tumme upp till det som hände på ett sätt. För att det här verkligen, det är win-win, vi ska bara slicka i oss allt det här fina som vi nu har framför oss. Och lyft blicken lite, tror jag, alla som blir så fruktansvärt upprörda över att två förare, det är ju, jag menar, det måste, sånt här måste hända. Och det är ingen förtjänar att bli kapad eller det ena. Det var inte någon vårdslös körning. Det var ingenting sånt. Det bara var en tight situation. Två otroligt ärgiriga förare mot varandra som då råkade stöta ihop med varandra. Det är sånt som händer. Och hoppas jag kommer att fortsätta hända. Inte allt för ofta, men då och då. I sådana här täta situationer.
Absolut. Det här håller ju på att bli en liksom Prost-Senna situation. Det håller på att bli Hamilton-Rosberg. Alltså alla de här klassiska Lauda-Hunt, alla de där grejerna. Och det bygger ju på åtminstone två stycken supertajta, superduktiga förare. Och det är det vi har nu. Så att, jag menar, det här är ju guld. Och tack gudskelov så är båda okej efter den där kraschen. Och de tidigare kraschen också.
Verkligen. Och det leder oss in på nästa. Innan vi tar en liten paus så tycker jag vi måste hänga kvar vid det här. För att det hänger ihop så bra. Nämligen nästa tumme upp, eller hur?
Ja, och den går ju såklart till Halon som vi var inne på. Nu börjar man ju liksom se verkliga, verkliga effekter på den där 7 kilo tunga titanbågen som kan hålla emot krafter på till sådär 12 000 kilo. Den är ganska bra.
Ja, det får man verkligen säga. En Londonbuss sägs den ju stå pall för Halon då, som sitter på bilarna. Och vi har ju ett antal exempel på där den har skyddat förare. Leclerc på Spa 2018. Vad hade vi? Tadosuke Makino i Barcelona Formel 2 var ju definitivt märken på Halon som hade kunnat varit förödande. Grosjean i Bahrain förra året är ju ett jättebra exempel på hur väl den skyddar föraren. Och nu då Hamilton i söndags där de här superslåmobilderna var riktigt otäcka, måste jag säga, när man förstår hur nära det faktiskt var. Och jag tror inte han hade klarat sig, ärligt talat, utan bågen, med tanke på hur bakhjulet träffade honom, eller i alla fall touchade hjälmen lite grann, för bågen tar ju det mesta av smällen. Jag tycker det blir nästan jobbigt att tänka på sådana som Lewis Hamilton själv, faktiskt Toto Wolff, flera andra som var kritiska till Halon. Som liksom, ja, det är samma sak där. Det är så svårt att förstå hur man då inte kunde lyfta blicken och tänka att det här faktiskt är någonting bra.
Ja. Alltså, jag tycker liksom end of discussion. Det slutade långt innan för mig, men jag tycker Grosjean är bara en 2020. Där är ju nästan, det är nästan fakta att han hade gått åt då. Hade inte Halon funnits där. Och jag menar, det är kanske inte lika clear cut i söndags då, men det spelar ingen roll, för att jag menar det finns inget problem längre. Och jag upplever faktiskt att det är ingen som riktigt ser Halon som ett problem längre, utan vi ska bara vara lyckliga över att den sitter där.
Det finns ju naturligtvis saker som man kan göra bättre med Halon, tror jag, på sikt. Kanske till och med den här gluggen upp till på något sätt, eller att föraren måste sitta ännu lägre ner eller någonting i den stilen. Jag är lite oroad över att det var att hjulet ändå kom åt som det gjorde. Det är väl det enda jag kan se med den då. Sen har ju Formel 1 valt den här varianten som inte är en screen då, som man har i IndyCar. Det är ju också en Halo, fast de har adderat vindrutan, så att säga då. Och där finns det ju inte lika många exempel på händelser just när det kommer flygande så i Formel 1. I IndyCar en annan sak på val och hela den biten. Men det är klart, det går att tweaka allting och göra saker bättre. Men tack och lov att Halon sitter där, verkligen. Vi lyssnar på Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som sitter här och summerar Italiens Grand Prix, där vi naturligtvis har ägnat stor del åt händelsen mellan Lewis Hamilton och Max Verstappen. Det blev en omdiskuterad situation igen, men slutsatsen är att det är bra att den här fighten finns, och det kommer kanske att bli flera gånger de smäller ihop med varandra, bara inte FIA blandar sig i för mycket. Det är väl vad vi känner lite grann, men bra för Formel 1 och bra för intresset att vi har den här legendariska, börjar ju bli, duellen de här två emellan. Pratade Halo här på slutet också då, som vi är väldigt tacksamma för. Nu, Erik, ska vi dela ut en riktigt, riktigt kul tumme, måste jag säga.
Ja, och det går till ingen annan än Daniel Ricciardo, såklart, som var... Det är ju ändå kul att se någon som blir glad, måste man säga. Och Ricciardo var väldigt, väldigt glad.
Ja, det var han. Han var, jag tror jag, också lättad som 17. Han har ju haft en väldigt, väldigt tuff period sedan han kom till McLaren. Och ifrågasatt av många. Och jag tror i och för sig att just ifrågasättandet från andra människor är det som har berört honom minst. Jag tror att den press som en förare sätter på sig själv när den tycker sig göra allt den kan och tiderna inte kommer, det är nog det absolut jobbigaste av allting. Han har ju varit med så länge och han har tillräckligt mycket pengar på banken, så att det är inte livsavgörande på det sättet, men den interna pressen du sätter på dig själv att lyckas, för du har ju ambitioner, att när det inte kommer, det tar ner humöret på dig, och det tycker jag man har märkt lite grann ändå på Daniel Ricciardo.
Ja, absolut, jag tycker man kan dra liknelsen där med Marcus Ericsson efter det som han berättade för oss i den här podden efter han tog sin första seger där i Detroit i år. Och då menar han ju att det är klart att tvivlen finns där någonstans, att det är så här, man kan verka glad som Ricciardo verkar allt som oftast, man kan se väldigt sakligt på anledningarna till att man inte vinner eller att man inte presterar så som Ricciardo inte har gjort då, jämfört med Lando Norris, men i slutändan så är det ju en resultatbaserad sport som det här är, och allting bygger på att du gör resultat, och i Formel 1 jämförs det ju som bekant då med din teamkompis, och Ricciardo har varit superlångt bakom Norris i år, och det är klart att i den här helgen så var ju han bäst. Det var ju ingen fluk att han hamnade där han gjorde, utan han la upp den här helgen, eller det blev väldigt bra för Ricciardo den här helgen helt enkelt, och då tycker jag att man kan liksom likställa det med lättnad någonstans.
Och en väldigt populär seger också i etablissemanget. Alla unisont är glada för hans skull på något sätt, och det är väl också ett bevis på hur väl han hanterar omvärlden, så att säga. Det är lätt att vara glad å Daniel Ricciardos vägnar, och man får väl säga att den här sprinten då, som en del har varit kritiska mot, utan den så kanske segern hade varit lite svårare att bära, i alla fall om det hade varit möjligt överhuvudtaget.
Ja, han gjorde det ju i starten då till sprinten till att börja med, och sen så gjorde han en likadan variant då i Grand Prix. Hade han bara haft en start att jobba med så hade han inte sannolikt då kommit lika högt upp.
Så han säger han själv om den här fantastiska söndagen.
It's definitely been crazy. It's been a whirlwind for sure. Not just saying it today because today I'm on a high and I don't want to like, I'm not saying it to make it seem bigger than it is, but it has been, definitely there's been days where it's been the most challenging of my career to date. And to come back to this point, to win, I don't want to like speak of myself, but this result honestly feels unbelievable. But in saying that, like it, I don't know, I feel like the writing was on the wall from the start of the weekend, and I think anyone that saw the interviews, saw my demeanor, especially after Friday, like, I'm not surprised standing here. I'm certainly like overwhelmed and I'm on cloud nine right now, but I'm honestly not surprised. There was something in me that I knew that if we had a chance this weekend, we were going to take it. Whether that was the win or a podium, it just felt like it was time to make the comeback, I guess. I made life easy by getting another good start. And last time we were on the front row together with Max, he got me off the start into turn one in Mexico from P2. So, honestly, I don't know. I'm like, there's so many like feelings and thoughts, and like it's deep in here at the moment. But part of me was just not going to let anything take it today.
Ja, Daniel Ricciardo där. Det var mycket, mycket känslor kan man konstatera. Och ett mindset som jag tycker var intressant, att han själv kände att det var någonting stort på gång. Han liksom hade det i sig redan när helgen började.
Ja, han säger det. Att det var redan på fredagen där som han började känna det här. Men det är ju coolt alltså. För att, ja, men återigen, det var ju på ren speed någonstans. Att det var ingen fluk överhuvudtaget. Han hade kunnat vinna det här racet oavsett Verstappen och Hamilton, tror jag. Och dessutom då, om man tittar på lite så här statistik mellan honom och Norris, den där grejen att han har ju haft en tuff säsong, det är ju ingen snack om saken. Han hade 56 poäng inför den här helgen, medan Lando Norris hade 114, alltså lite mer än ja, lite mer än dubbelt så mycket poäng helt enkelt. Och sen så om man tittar på då för McLarens räkning, så var det 170 race sedan som Jenson Button vann i Brasilien 2012, alltså 9 år sedan. Och det är 220 race sedan teamet senast var 1 av 2, vilket var då i Kanada 2010 då Hamilton vann framför Jenson Button.
Mm. Ja, vilken resa McLaren har gjort och gör. Och jag tycker mycket cred utav det här, de här framgångarna som de är på väg mot, tror jag. Jag ska ges till Zac Brown faktiskt. Jag var tveksam till hans förmågor i början, men han har ju gett teamet resurserna. Han har värvat rätt. James Key har kommit dit som teknisk direktör. Han har tagit in Andreas Seidel från Porsches LMP1-program. Det är liksom, föraruppställningen är ju den vassaste. En av dem, ja, den kan vara den vassaste faktiskt. Mm. Som
och han
de kör.
Ryckte Ricardo från Renault så fort han fick chansen till den när Sainz då lämnade för Ferrari.
Exakt, va. Det kanske inte är den allra vassaste, det ska jag inte säga, för att Ricardo har ju faktiskt underpresterat hittills i år, men Zac Brown har verkligen satt ihop någonting som ser bra. Han har frigjort pengar som gör att de är med i matchen igen, och alla de här bitarna tillsammans gör ju att de nu är på väg mot någonting stort. Sen är ju det här en avart, den här banan. Monza är ju ingenting vi ska liksom säga betyder att så här kommer det att se ut nu framöver, men när man har chansen en sån här och lyckas ta den, Så tyder det på otroligt stor skicklighet, tycker jag.
Precis, jag tänkte precis säga det, att det är nya tider för McLaren under Zac Brown och Andreas Seidel. Men är det i med den här segern då nya tider för Ricardo för resten av säsongen?
Nej, det är det ju naturligtvis inte. Problemet kvarstår ju med den här bilen. Det går inte att komma ifrån, så att vi ska inte tro att han kommer in och... Men jag tror däremot att en seger av det här slaget kan föda fler, ger ju naturligtvis så mycket självförtroende, och det ska vi inte underskatta även för en sån som Ricardo, att man behöver få det här stödet, den här supporten, och känna att man faktiskt kan. Så jag tror att det kan ge några tiondelar, absolut, va? Men återigen, problemet han har med bilen kvarstår, det har inte försvunnit bara för att han vann nu på Monza.
Nästa upp och tumme går till Valtteri Bottas, för jag tycker det var en otrolig vändning i form. För Bottas har i sanning alltså varit väldigt anonym 2021. Alltså jag skulle kunna hävda, utan att ha faktiskt liksom statistik på det, att han har varit som mest anonym under hela sin Formel 1-karriär just 2021, i jämförelse med Lewis Hamilton då. Och i helgen var han precis tvärtom.
Ja, någonting hände där. Han fick ju äntligen berätta för alla att han går någon annanstans, och det här var ju väldigt regisserat hela grejen då, att Bottas, och det var många i min, våran bransch, journalistbranschen, som tycker att det här var snyggt av Mercedes och hela det. Sånt har jag lite svårt för att som journalist ha den uppfattningen. Jag kan bara konstatera att Mercedes lät Bottas få gå till ett annat team. Det var inte så att de sparkade Bottas för att ersätta honom med en annan förare, utan tågordningen var att Bottas går till Alfa Romeo. Jättefint, han fick den dagen. Sen tog det inte så lång tid innan George Russell. Ja, vi måste ju ha någon istället för Bottas. Så varför inte plocka in... Alltså, förstår du? Mm. Och sen då så började pusselbiten ramla på plats. Och Alex Albon till Williams. Och Alfa Tauri fyllde på, eller förlängde med sina gubbar. Alltså, Det blev väldigt orkestrerat alltihopa, vilket jag tyckte var bra. Men bortsett från det, så är det naturligtvis skönt för Bottas att få det här kontraktet. Men sen som den här helgen blev också. De tog en ny motor. Jag hävdar att det är taktiskt, men de hävdar själva att de hade hittat något fel. Det kanske är en kombo av båda, inte vet jag. Han tog en ny motor i vilket fall. Gör ett sjukt jävla bra kval. Får starta från pole position. Håller... vinner sprinten, medveten om att han kommer att starta längst bak, men han gjorde det i alla fall, vilket var liksom bra gjort som fasen. Slog Lewis Hamilton i kvalet i ett läge när Hamilton behöver liksom göra allt, och sen så i racet så startar han 19:e och han går i mål som 3:a. Det är liksom, och jag undrar, så vad har den här Bottas varit förr? Och det säger en del också om hur han kanske lite för mycket har rättat in sig rättat in sig, men kanske känt sig lite slagen på förhand emellanåt och haft svårt att, han behöver leta efter det här lejonet, det finska, och ta fram det lite oftare. Jag tror inte att de har tryckt undan det med avsikt hos Mercedes, det har bara blivit så på något sätt, va? Och han har ju då, ja men nu har jag gått in i mig själv, nu kommer Bottas 2.0 och 3.0, men det har liksom aldrig blivit någonting av det. Men nu sprattlar han till den här helgen. Jag tycker det var sjukt jävla roligt att han kan få visa den sidan av sig själv. Oerhört aggressiv och liksom tuff.
Sen så blir det väl så lite att nu när han för en gångs skull, eller för få gångers skull, slår Lewis Hamilton i kvalet. Och sen då när det blir som det blir för Hamilton i sprintracet. Ja, men, och sen så kan han klättra. Så vinner han sprintracet och då är han långt bak. Förstår att när, så fort Hamilton hade varit där nära honom, så hade han väl behövt ta ett kliv tillbaka igen. Men nu lämnades han i fred för en gångs skull och han slog Hamilton i kvalet. Så det är väl där någonstans det började. Du, får jag lansera någonting lite annat som har ändå med Bottas och Mercedes att göra. Det här är ett försök från höften. Det brukar inte alltid falla så väl ut vad gäller mig. Men jag tänker ändå på den här grejen att det har dröjt runt Bottas bekräftan för att gå till Alfa Romeo. Vi var inne på det förra veckan lite grann, att det är inte alls säkert då att vi har Ferrari-motorer, att den där Ferrari-alliansen som Sauber, Alfa Romeo har haft de tidigare åren är speciellt långsiktig längre. Och där tänker jag återigen nu på det som gemene man får se av Formel 1, och det som gemene man förstår av Formel 1 är ofta bara första lagret, känner jag. Så jag tänker liksom återigen på den här frågan runt att man ville lösa liksom för att vara schysst mot Bottas på, så att han kunde komma till Alfa Romeo. Jag tror det finns någonting i mig som säger att Bottas flytt till Alfa Romeo är bara en pytteliten bricka i ett mycket, mycket större spel. Mm. När man då tittar på vad som händer med Sauber. Mm. Om de nu ska börja köra Mercedes-motorer. Jag tänker på den här de där rapporterna som vi har fått att Michael Andretti och Andretti Autosport har lagt ett bud på Sauber, som då enligt uppgift då ska ha tackats nej till och så vidare. Kan det ha någonting att göra med Bottas så att säga, eller Mercedes framförallt? För jag tror att Bottas är inte, förarna i Formel 1, kanske med några få undantag, är aldrig, det är återigen att Formel 1 är business, det är bara sport på helger, 22 helger i det här fallet. Resten är stor business. Så att jag tror att förarna är aldrig så pass viktiga som man kanske tror. Förstår du vad jag menar med det?
Mm, jag förstår det bara, precis vad du menar.
Det är bara spelkort någonstans. Mm, och jag kan inte släppa känslan om att Bottas råkade bara vara ett spelkort nu som passar bra in runt rören Mercedes och Sauber.
Det är roligt den analysen du gör, för att vi, och det är väl inte så konstigt att vi är på samma planhalva, för att vi pratar ju rätt ofta med varandra om saker och ting, och det där är ju bara en del i det här stora pusslet, för jag tror ju även en sån som Alex Albon också är starkt bidragande till saker som kan komma att hända längre fram då, allianser som sker, och det där är en sak som jag skulle vilja peka på i Formel 1 på, för jag börjar tröttna lite grann på. Och jag var väl inne på det förra veckan att två, tre gubbar styr och drar i trådar om ditten och datten i både team, det egna teamet och andra team. Och det är nog rätt mycket kartellbildning som pågår, tror jag, mellan teamchefer i depån, och de tillskrivs mer makt än de egentligen har. Fred Vasseur har ju varit på tapeten senaste tiden då, där han då sägs då tycka massor med saker, och han tittar på vem som ska komma dit. Jag tror inte att han bestämmer någonting om vem som kör i de där bilarna. Han är med och rådgör såklart och har ju kunskapen i teamet, men jag tror ändå inte att han bestämmer någonting. Så honom ska man överhuvudtaget inte lyssna på. Han är anställd för att driva teamet. Det är vad han är. Toto Wolff är lite tyngre, för han äger ju stora delar av Mercedes. Men Christian Horner kanske har något, några procent i Red Bull Racing, men samma sak där. Han är ju anställd. Det är gubbar ovanför de här som bestämmer saker och ting. Och det är mycket, mycket viktigare affärer som i slutändan avgör vart saker och ting kan hamna. Jag tror ju att de här rapporterna om att Folkvagn då en spelare på väg in som eventuellt då skulle kunna ta över den här motorn som då Red Bull väljer att köra med nu, deras egen då som den blir från och med nästa år, att Folkvagn då till det nya reglementet, inte nu, inte den här som Honda har tagit fram som de ska köra fram till 25, men från 26 så kanske Folkvagn är där och tar över Red Bull Powertrain Limited. Och att det här kan vara en inledande fas i det. Det skulle ju faktiskt kunna bli då, som vi också har antytt lite grann, att på väg dit så kanske Williams hamnar med Red Bull Powertrain-motorer på sikt. Om det frigörs en Mercedes att stoppa i Sauber till exempel. Va? Förstår du? Så det är sådana där så. Och det, vet, de här besluten, det sker ju långt ovanför teamcheferna. Långt exakt, över teamcheferna.
Och det är det här som handlar om förarna också. Att man tänker då att så här, med teamen sitter och försöker välja de bästa förarna. Mm. Och det är klart att den aspekten finns såklart med. Men när man tittar på till exempel en Bottas till Alfa Romeo, Russell dit, Albon till Williams och så vidare. Det är liksom, det finns ett högre lager.
Förlåt att jag avbryter, men vi, lite grann som blir väl tydligt vad det handlar om, det är ju den här Oscar Piastri till exempel, som leder F2. Överhuvudtaget inte, finns inte på kartan. Han är ju en alpinförare. Och där vet vi att det är fullt. Men det finns liksom ingen som är intresserad av honom. Överhuvudtaget. Theo Pourchaire däremot. Och varför är han så högintressant just nu? Jo, för att det finns, han tillhör ju då Saubers juniorprogram. Ett juniorprogram då som, om jag har förstått saken rätt, är liksom Fred Vasseurs egen lilla bebis, så har, tror jag, väldigt lite med själva Formel 1-teamet att göra. Men då blir han så här, då, och sannolikt har Vasseur någon form av pott i hans karriär. Och han har väl allt att vinna på att han blir omtalad och att Sauber naturligtvis ska köra honom från 2023 eller vad det nu är de snackar om. Och att den som ska köra för Alfa Romeo nästa år då bara får ett ettårskontrakt och sådana saker. Och det är liksom, det är massor med rökridåer. Glöm inte det nu alla som läser alla de här rapporterna. Att liksom det är mycket som pågår runt omkring och det är väldigt många gånger som du har lite att göra med vem som är allra bäst av de här förarna. Det är klart att man måste vara på en viss nivå för att bli omtalad överhuvudtaget. Va? Men det finns ett otroligt massa lager där mycket annat spelar roll. Och det här är ingen nyhet, det vet ju jag med. Men det är liksom, ibland behöver man påminna sig själv om att det är så här.
Mm, verkligen. Och det är det jag menar också, att ingen berömmer någon i Formel 1 utan att det finns någon form av kickback i något led för den personen. Jag tänkte på Beat Sender som är, vad är en team manager för Sauber, som sa att den här killen då skulle bli, han kan mycket väl bli nästa Alan Prost.
Mm. Och Theo Pourchaire alltså.
Ja, precis. Så att, han hade inte sagt det om Piastri. Såklart.
Nej, och Piastri råkar ju vara snabbare än Pourchaire just nu. Och det skiljer väl inte jättemånga år mellan dem heller. Piastri kör också sitt första år i F2. Så jag menar, det,
case closed.
Jag skulle vara mycket skeptisk mot många saker om jag satt hemma och inte jobbade med det här. Det är mitt råd.
Jag går vidare och ger en nedåtumme till Alfa Tauri. Det är egentligen det enda man kan liksom sammanfatta den här helgen med är ju ridå.
Mm, verkligen. Graham Watson som är deras sporting director eller team manager skrev på Twitter att det här var ju en skitbra helg fram till lördag. Och det var det, i huvudsak. Pierre Gasly hade gjort jättebra jobb, kvalat in sexa, skulle starta sprinten. Där började allting gå käpprätt åt skogen. Gasly körde av efter att ha blivit bromscheckad lite grann in i första chikanen, den numera ganska så bekanta, och blev av med framvingen som handlade under bilen, och han bara plöjde ut i i barriären där. Nu blev det inte så jättestora skador, men de stoppade in helt ny motor som de har tillgång till resten av säsongen. Det var ju smart eftersom man ändå skulle starta sist, och de byggde ihop den här bilen. Däremot på formationsvarvet så hade de jätteproblem med den. Det var någonting med trottelmappningen som inte funkade. Han hade nästan gashäng, upplevde han. Det går inte att köra, sa han. Samtidigt som hans ingenjör sa att det är inget problem. Datan ser okej. Jag bryr mig inte om datan, sa Gasly. Det funkar inte. Så att det är bara att, det vi måste fixa till det, annars går det inte att köra. Så han var väl ute och åkte några varv i början där. Och Yuki Tsunoda, där hittar man ju något problem som upptäcktes sedan innan start. Och han rullades av griden innan om han började. Så att det var verkligen ridå för Alfa Tauri, helt och hållet. En potentiellt bra helg som blev bara total katastrof.
Mm. Speciellt när man kommer från en fjärde plats på Sandfort och sen så den här segern som de tog förra året och så vidare. Så det är synd. Och det var ju sprint-effekt.
Det var det.
I många, många fall.
En negativ sådan i det här fallet då. Sen har vi ju då ytterligare en tumme ner, och den går ju till grabbarna längst bak här. Mazepin och Schumacher. Jag vet inte. Jag förstår att det inte är lätt. Och ibland kan jag se parallellerna mellan till exempel Nasser och Eriksson när de kubbades med varandra där i Sauber i skitbilar. Och allt handlade om att slå varandra. Men det fanns liksom inget annat. Och det är precis samma här. Och jag tror att den som kämpar allra mest med det här är Nikita Mazepin, som verkar vara på fel fot i princip i varenda situation han är i, och tar i för mycket och gör bedömningar som ibland är lite tveksamma. Va? Jag ska inte såga honom helt och hållet. Va? Han racear okej mellanåt. Men gång efter annan så är det ju han som blir liksom indragen i grejer. Och den här helgen var inget undantag. I och för sig var Schumacher var nära att köra in i Vettel själv. Men det slutar med att Mazepin då petar till Mick Schumacher. De hårda orden som vi hörde efter typ Nederländernas Grand Prix, de uteblev den här gången.
Yeah, he braked very early going into turn 4 and I just put my nose there, but and obviously he needed to make the corner and turn in, so I'm sorry it happened, you know, it was my fault, but like a racing incident, you know, sometimes you put your nose there and the driver in front has to turn, but you've got half a car there, so yeah, fully my mistake, but I think it was obvious that I wasn't happy about it, that it happened, and I'm very sorry due to the front wing that was missing after that, so.
I think that, you know, in that case, it's just really tight, we're fighting, and obviously low downforce. I haven't seen it, so I had to see it. But again, for me, I felt about this race was good. I don't think that it really changed anything on our end race positioning, but I'm very happy for Daniel, you know, for winning here. So he did a really good job.
Ja, det är intressant med tanke på att de senaste, vad är det, 2-3 racen i alla fall, det har varit lite halvt öppet krig mellan de där två under hela säsongen, men framförallt de senaste racen så har ju Mazepin varit helt uppgiven runt Schumacher och tvärtom, men Schumacher har ju varit väldigt drillad mot media, men nu helt plötsligt så var de väldigt, jag ska inte säga förstående, men de bad om ursäkt och sånt här kan hända, säger Schumacher och så vidare, så det är ju ganska tydligt, det vi vill bevisa är väl att det har funnits en viss mediehantering med de här två.
Ja, det är lite roligt egentligen. Det kan inte vara så himla lätt och jag menar, Günther Steiner som är normalt sett en väldigt vokal person och har ett ganska högljutt ledarskap, jag har knappt märkt honom i år. Och däremot så har ju de här två pojkarna då synts och hörts desto mer, då kanske i synnerhet Nikita Mazepin, men oavsett vad så är det nog ingen rolig säsong där. Jag hoppas verkligen att Haas-teamet får ordning på det här nu och får till en bil som de kan vara stolta över till nästa år, och även om de inte kommer att bli världsmästare, för det tror jag inte, men de kan i alla fall vara med och tävla. För både du och jag har ju upplevt den här situationen när Marcus körde i Sauber när de var för dåliga, och det är liksom det hopplösheten som infinner sig efter ett tag. Och hur det då präglar hur man tar sig an helgerna och framförallt hur man racear mot den som man egentligen ska vara i lag med. Det blir inte bra det där, och de har det tufft, ingen tvekan om den saken. Jag hoppas som sagt att de hänger i och få lite ordning på det här. Jag tror dock att de har ett ganska bra utgångsläge för nästa år, för de har jobbat länge med den nya bilen nu, och Ferrari då, om de kommer med den här bättre uppdaterade motorn och den visar sig vara riktigt stark, så kan det här bli, det kan bli någon rejäl hopp upp faktiskt för deras del.
Jag har några honorable mentions, och då ger jag ner och tumme till Giovinazzi. Han har ju kvalat, han har ju startat sjua, alltså två race i rad, men inte fått någon som helst utdelning. Han förbrukar all sin medvind i kvalen helt enkelt.
Ja, det får man verkligen säga. Nu senast här så gjorde han en grym start. Han var ju uppe förbi Carlos Sainz, och det är liksom så, allt var ju upplagt för att det här skulle kunna bli bra. Tyvärr är han ju svag att racea. Hans racecraft är inte bra. Nu gjorde han lite missbedömning in i Della Rodia-chikanen och hamnade vid sidan av, och så kommer han studsande upp på banan igen, och precis när han börjar liksom att se att hans ditåt ska jag och allting verkade lugnt och fint, ja då får han sen en påkörning i baken utav Carlos Sainz. Och det då blir ju naturligtvis slutet på det där racet för hans del. Det blev ju inte bra någonstans, va? Sen kan jag tycka att Sainz körde på honom lite märkligt. Även om han hävdar att han inte hade någonstans att ta vägen, så blev det tokigt i alla fall. Och ja, stora frågan är om Giovinazzi får vara kvar eller inte. Skulle du behålla honom så som han kör?
Nej, men nu är jag inne på det här top layer igen runt hur man väljer förare och allting sånt där, och då kan jag tycka att, så här, att ja, men om de nu ska byta ut Kimi mot Bottas, och Giovinazzi har ändå inte gjort så dåligt ifrån sig, men jag tror inte att det längre handlar om det, för att jag tycker också att en sån som Mick Schumacher skulle kunna vara aktuell för Alfa Romeo. Jag menar, det är inte helt osannolikt att de skulle stoppa honom där fortfarande, men jag tror ju bara det faktum att man har då börjat förstå lite mer och mer då att den här givna platsen som Ferrari har att disponera över i Alfa Romeo och Sauber verkar ju inte liksom längre finnas kvar. Och om den inte gör det, då stoppar man inte in Giovinazzi där 2022. Och inte heller Schumacher, för att han är också knuten till Ferrari. Så att det är där jag tror, återigen, att trots att de kör med Ferrari-motorer 2022, så tror jag att det är tydligt att det är någonting annat på gång.
Det verkar så. Ja, jag tror inte heller hans chanser ökade i alla fall med det som hände här senast. Så får vi se vad det tar vägen någonstans. En sista liten upptumme då, och den går till att återkommande vara på en väldigt hög nivå, i alla fall på den nivå som paketet klarar, och den går faktiskt till Alpin.
Alpin har alltså tagit poäng med båda bilarna i 4 av de 5 senaste racen, och Alonso har tagit poäng i 8 av de 9 senaste, och Ocon i 5 raka. Dessutom den där segern då, som var väldigt stark. Men i övrigt så har det mest handlat om det där gamla dängan, consistency. Det var ju liksom en avart när Ocon vann och Alonso kom 5, va? Men resten har ju varit att stadigt var där hela tiden och plocka poäng. Och vilket gör att de nu är, tror jag, 11 poäng före Alfa Tauri i VM.
Och det är ju en Alfa Tauri som i mångt och mycket är en bättre bil, men där de bara har en förare som gör jobbet, så att säga. Och det blir ju naturligtvis svårt då. Alpin är på en mycket, mycket bättre nivå. Sen tycker jag ju fortfarande att en sån som Fernando Alonso är väldigt sevärd just nu när han är i den här formen. Det piggar verkligen upp. Och jag kan verkligen stryka under på den här tummen upp som Alpin som team får. Innan vi rundar, några korta ord också om IndyCar. 3 helger återstod till den här helgen som var. 3 västkustrace, Portland Grand Prix och Portland senast, och sen är det ju då Laguna Seca och Long Beach som rundar av årets säsong. Marcus Ericsson gick in i den senaste helgen 60 poäng bakom, kom ur den 75 poäng bakom och är nu mer eller mindre avsågad ifrån att vinna titeln. Det finns ju fortfarande chanser att klättra någon placering, men att vinna titeln är ju numera nästintill omöjligt i alla fall. Det finns en matematisk chans, men inte så mycket mer än så. Jag vet inte, Erik, vi mässade lite grann med varandra under natten där, eller kvällen och natten, om det här racet då, det var inte bra. Det var inget bra race, kort och gott. Alltså om vi ser utifrån helheten, att som tittare försöka följa det som hände.
Jag vet knappt hur man ska liksom närma sig det här, för att det är klart att ibland, apropå det där med att vara objektiv som journalist, så är det klart att trots allt då att vi håller en extra tumme för Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist. Det blev sannolikt ingen katastrof in i mål. Rosenqvist framförallt tycker jag var väldigt kul att se på sjätte plats. Och med tanke på allt då att Ericsson kom på sjunde var ju bra helt enkelt. Och jag menar, för 2 år sedan så hade man hurrat över de här positionerna, att båda två var där uppe. Men saker och ting förändras. Det som störde mig lite, så det är någon slags hatkärlek med framförallt kärlek till IndyCar, för jag tycker fortfarande att den är otroligt sevärd och kul event, just för att det är så annorlunda. Ibland däremot så måste jag säga att jag blir lite så här runt IndyCar, för att det är så ofta som det händer konstiga saker i IndyCar som känns orena på något sätt. Och jag tycker återigen att en sån där grej, att nu Palou som vann i söndags, men han körde jättebra. Ingen vinner IndyCar utan att vara lite snabb. Men det är just den där grejen när bestraffade personer vinner. Jag menar, det är ju typ, det känns som det är 50-50 i racen, att det är någon väldigt förvånande vinnare, och då inkluderar jag Marcus Ericsson i Nashville. Att det är sådana där grejer som, det är kul när de händer i Formel 1 en gång var tredje år eller en gång per år, en oväntad vinnare och allting sånt där. Men i IndyCar så är det nästan så ibland att jag känner att nu går det lite inflation i konstiga resultat på något vis.
Det är ju, jag satt och diskuterade med min son faktiskt, bara några kommentar från honom då, där liksom han ska säga, jag fattar inte, säger han, snabbast vinner ju inte. Jag hajar knasigheten på oval och stadsbana, men på en road course borde ju vara lite normalt. Och liksom gränsen mellan underhållning och skicklighet finns ju inte riktigt. Och det kan jag, det jag tycker det är rätt så talande synpunkter på det, för att jag har också problem med, jag menar, återigen, fasen var kul att vinna från att ha varit tvärsist i Nashville, och liksom, och det är precis som du säger, va? Man, ingen vinner i IndyCar utan att vara snabb. Men någonstans så försvinner skill, förmågan att vara snabb i alltihopa det här som kastas upp i luften. Ta Graham Rahal som ledde det här racet stora delar och var jäkla snabb alltså hela tiden. Mm. Och så kommer gulflaggen vid precis fel tillfälle. Och det är ju liksom Marcus Ericsson, han blev ju sjua. Han borde ha blivit sjua om inget hade hänt heller. Jag tror det var den fart han hade typ sådär. Kanske femma, fyra. Inte så mycket mer, va?
Palou kanske borde ha vunnit också, förstår du?
Ja, men det alltså, roliga, Erik, är att han startade, Palou startade ju etta och vann.
Ja.
Den som blev tvåa startade ju tvåa, blev tvåa. Den som startade trea blev trea. Men de tre skickades ju ner 16-19 efter det som hände i starten, ihop med Rosenqvist då, som också åkte bakåt och går i mål som sexa efter att ha startat fyra. Så, och det är det här som är så himla konstigt och svårt att ta in. Då är det ju ingen poäng med att ha bestraffningar, men det kanske också därför de kan ge den här typen av bestraffningar, för att chansen eller sannolikheten att reparera ändå hela tiden finns, inte vet jag. För det var ganska hårt att skicka dem till 16:e för att de genade genom första kurvan. Det är liksom det är tuffa tag rent bestraffningsmässigt, kan jag tycka. Sen att de kör med huvudet under armen där, och inte minst Felix Rosenqvist, där måste jag vara lite kritisk, för jag hörde hans förklaring till det, va? Men jag tyckte han bara lödde ju på och touchade någon, jag tror det var Dixon lite grann, och det var bara, det fanns inte en chans att klara kurvan överhuvudtaget, va? Men oavsett vad, så det här var inte the finest moment heller för IndyCar, kan jag tycka, i söndags. Och sen allt det här, jag är också kritisk till det här med tankning, för jag tycker tankningen slår fel nu några gånger. Jag menar Gateway, när de slutar att gasa 500 meter innan kurvan för att de måste åka sparbränsle, då slutar det ju vara racing, som jag ser det. Sen är det ett kanske ett fränt taktiskt moment. Men det blev lite samma här nu det blir ekokörning liksom, och det har aldrig varit roligt. Och det var ju det, Formel 1 fick ju supermycket kritik för det 2014-15 när bilarna var för törstiga mot den mängd bränsle som de hade tillgång till, och det korrigerades. Så att de som ropar efter tankning i Formel 1 tror jag ska vara försiktiga med vad man önskar faktiskt.
Ja, och det är lite... Det är en lustig grej. Jag tror verkligen inte att det är en... att det vore en positiv grej för Formel 1. Inte en chans att, det, att man skulle gå den vägen för på något sätt att spice upp showen genom det. För det kommer liksom inte hända. Det tror inte jag.
Nej.
Men, ja, men som sagt, det är ju... någonstans så måste man ändå se IndyCar som, det är en annan typ av sport. Det är en amerikansk racingserie och här funkar det så. Och i många fall, så precis av den anledning som jag nu kände mig lite så här trött i söndags, så är det precis det som gör att jag gillar det. Så att det, jag ska inte såga IndyCar, men det är speciellt kanske när man har sett ett Formel 1-race samma dag som man ser ett IndyCar-lopp, då blir det så himla stora kontraster.
Blir kontrast, precis, ja. Kontrasten blir väldigt stor. Och det är ju så här att, jag skulle säga 70% av säsongen så är IndyCar raka motsatsen till det vi såg i söndag. Jag kritiserar isolerat Portland-racet, för att så som det blev så blir det inte bra. Sen så, det här med tankningar, det är någonting som jag tycker de borde tänka över. Jag tycker de borde ha en större tank. Så att det blir mindre fokus på liksom, för depåfönstren krymper så snabbt. Till slut så blir de så här så att man måste åka på bränslenummer som liksom gör att det slutar att vara racing, utan man bara åker och lift and coastar. Och det tycker jag blir tokigt. Det är ju bättre att det alltid är generösa fönster som gör att man kan åka max, för de där bilarna är ju gjorda för det och däcken är gjorda för det. Nu i söndags var det ju noll degradering i båda gummisorterna. De trodde ju att det skulle vara svårt att hålla liv i de mjuka, men de visar sig gå hur länge som helst. Och då blir det ju inga omkörningar. För det händer, det blir ju statiskt. Och då blir ju liksom den övriga taktiken och det som gäller med upplägget och det som avgör i slutändan. Men skit i det, det är en ny chans nu till helgen. Och då kliver jag in i handlingarna igen, tar hand om Laguna Seca. Och rundar av min egen IndyCar-säsong faktiskt då med det racet. Och det är bara att hoppas att vi kan få bra underhållning när vi väl kommer dit. Jag hoppas på det. Det är en jävla cool bana i vilket fall. Kört massor med varv i min lilla simulator faktiskt, just på Laguna Seca, för jag tycker den är ball.
Samma här. Jag brukar köra Porsche. Porsche
varför
RSR.
Inte? Varför inte?
Nej, exakt. Det är bra. Det är bra bil, det är bra att köra bil på den banan, måste
det är en bra
jag säga.
Bil. Det är en bra bil, exakt. Hörrni, ja, det finns väl inte så mycket mer att tillägga tycker jag efter den här holmgången. Som sagt, missa inte IndyCar nu till helgen då, för det är Formel 1-ledigt innan den cirkusen drar vidare till det fashionabla Sochi. Och så får vi se hur det går där med bestraffningar och eventuella nya motorer och allt vad det kan vara fram tills dess. Hoppas ni har haft en bra timme med oss, lite drygt. Vi hoppas det i alla fall, så är vi tillbaka om en vecka igen. Ha det gott så länge. Hej då!
Hej då!